I förmiddags talade jag lite grann om det här med att herden vill leda oss som får i sin jord. Men när han gör det så har han en märklig föresats. Han vill göra oss lydiga och samtidigt självständiga. Och som jag sa i förmiddags, det där är naturligtvis ingen lätt grej. Det är ingen konst att få folk lydiga om man svingar piskan över dem. Men då ryker ju självständigheten all världens väg. Så är det i alla auktoritära system där man med makt eller knep eller manipulation eller andra såna här fuffens får folk att dansa efter ens egen pipa. Det är inte svårt. Det har vi människor försökt med i årtusenden och det har alltid slutat med tragiskt resultat. Det är lätt på kort sikt och det är omöjligt på lång sikt. Självständighet är också ganska lätt att åstadkomma. Det är liksom bara att bränna upp piskan. Och liksom säga att allting kvittar. Gör som du själv finner bäst. Tänk och tyck bara. Och så handla. Sätt igång. Besluta dig. Ja visst. Men oj så det blir. Och du vet, all barnuppfostran, den går i trender. Ibland så är det den auktoritära trenden som gäller. Och då är det viktigt med normer och barn ska lära sig att veta hut och din vilja sitter i riset och jag vet inte allt sånt här. Ja. Och när en generation som fått höra det där tillräckligt mycket växer upp så säger de, ja, så där ska man ju i alla fall inte uppfostra barn. Utan det är klart att ungarna ska ha frihet. Och då slår det över åt andra hållet. Då ska ungarna sitta vid 3 års ålder på dagis och provrösta om de ska vara moderater eller socialdemokrater. Och det tycker ungarna när de sen blir vuxna att det var ganska stressigt och tjatigt. Och varför fick vi inte lov att vara barn när vi var barn? Och unga, de ska få lov att vara barn när de är barn. Och de ska förresten lära sig vita hut, det fick inte vi lära oss. Och så är vi tillbaka där vi började. Spiralen är evig. Och varför är den det? Jo, därför att det som så att säga är Columbiägg i det här. Det är det Gud är ute efter. Och det krävs faktiskt hans förmåga för att riktigt nå fram till ett lyckligt slutresultat. Nämligen det här som vi hela tiden har på känn. Att vi önskar få se, men som inte är så lätt. Och kanske inte ens så lätt för Gud. Det är detta att hjälpa en människa fram till en full förmåga att inordna sig och ändå vara självständig. Inordna sig i det som är rätt, vill säga. Och att samtidigt kunna säga nej till det som är fel. Nej, det här duger inte. Så här kan det inte få lov att vara. Sanningen kan inte se ut hur som helst. Detta säger jag nej till. Inte därför att det här är obekvämt för mig. Utan därför att jag har rannsakat och prövat och gått igenom. Och funnit att detta stämmer inte. Ja, men då står jag för det. Det är självständighet. Men efter vilken norm går man när man är självständig? Jo, man måste gå efter rättfärdighetens och sanningens normer. Och sen ha modet att stå för det. Att stå för att ängen är grön när den är grön. Om så 1000 andra säger att den är blå. Och du är en idiot som tycker att den är grön. Ja, men den har alltid varit grön. Jag envisas med att den är grön även om alla andra tycker att den är gredelin. För som ni vet så kan ju ängen skifta färg då och då. Eller åtminstone på ängen. Nu ska vi läsa om det här. Ska ni se. Efesierbrevets 4:e kapitel. Där finns det några ord om församlingen. Och vad man har ledare i församlingen till. Vad är de bra emot? Efesierbrevet 4 från 11-16 verserna. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tro och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det du är helande, att foga ihop alla lemmarna i Kristi kropp så det blir en kropp och inte ett styckat liv. Ja, det helandet behöver vi i kristenheten mer än något annat. Och det är kanske inte så märkvärdigt att de enskilda lemmarna mår dåligt när inte kroppen hänger ihop. Men det är en parentes. Vad har vi ledare till i våra församlingar? Här nämns 5 olika typer: apostlar, profeter, förkunnare eller evangelister, som det egentligen står, herdar och lärare. Vad ska man med så mycket folk till? Jo, säger nu Paulus, de ska hjälpa det heliga, det vill säga du och jag, dig och mig, fram till ett större och större mått av självständighet och lydnad. Här kallas det för mognad som svarar mot Kristi fullhet. Därför att den mognaden, den finurliga kombinationen av självständig bedömningsförmåga efter vad som är sant och rätt å ena sidan, och en full förmåga att kunna inordna sig där rätten, rättfärdigheten och sanningen råder. Det är kärlekens förutsättning. Och därför finner man, när man möter människor som varit mycket auktoritärt fostrade, att ja, lyda, det kanske de har lärt sig. Men uj, vad mycket uppror det finns bakom den lydiga fasaden. Och där det finns uppror och besvikelse, där har kärleken svårt att komma in och den har nästan lika svårt att komma ut. Vi tar den andra varianten. Den där vi lämnar ut fullständig frihet och struntar i vad barnen tycker och tänker och gör. Ja, det kan bli mycket självsvåld. Men också väldigt mycket övergivenhet. Besvikelse på att det var liksom ingen som frågade riktigt efter. Och så är det heller inte något alternativ. Och så där kommer både självsvåldet och övergivenheten att hindra att kärleken kommer ut, kommer in och hindrar att kärleken kommer ut. Så kärleken har en väldigt speciell förutsättning i våra liv. Och det är kanske därför vi har det så svårt med detta att både ta emot kärlek och ge kärlek. Nämligen att det är den här unika och finurliga kombinationen av självständighet inför sanningen och rätten ihop med förmågan att inordna sig och underordna sig där rätten och sanningen råder. Det är den som gör kärleken möjlig både som inkomst och som utgift. Och här förstår vi ju kanske hur pass sargade vi är lite till mans. Och vi ställer ingen vid skampålen. Utan istället förstår vi att skampålen gäller inte oss heller kanske så mycket som vi ofta tänker. Jag har i oändligt många tappningar hört kristna sitta och säga: usch, jag älskar inte. Ja, käre vän, inte älskar du bättre för att du säger så där. det kan jag garantera. Utan istället, sök den läkedom i ditt inre som kan leda dig fram till den självständighet och den inordning som här kallas för en full mognad in till Kristi fullhet. Då händer finurliga saker med människan. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, säger Paulus. Därför att en människa som har övat sina sinnen, som vi läste i morse, till att skilja mellan gott och ont, och som också lärt sig den smärtsamma och svåra vägen att ta konsekvensen av sin prövning. För det innebär ibland att man måste bli impopulär. Ibland måste man säga ifrån, nej herru, hit men inte längre. Och du vet, det är ju alltid lätt och populärt att säga ja. Men det är alltid svårt att säga nej, också ett nej som i och för sig är välmotiverat. Det blir du inte populär på. Om alla tycker att ängen är rödviolett och du envist fasthåller att den är grön, så kan det ju hända att du blir utanför. Ja, okej, då får du gå där och tycka att den är grön. Men oss får du inte vara med. Här har du satt din sista potatis. Adjö. Ja visst. Så kan det ju bli. Och ändå är det så viktigt att man inte flyr ifrån den smärtsamma processen. Att vara uppriktig emot det man har prövat. Samtidigt som man är beredd att gå in under det man har prövat och funnit rätt. För egentligen så vill vi smita från båda delarna. Vi önskar så ofta få smita ifrån att gå in under det som vi innerst inne vet är rätt. Och många gånger vill vi också smita ifrån att stå för det vi vet rätt är rätt, men som är impopulärt. Och då finns det en marknad för lärovindar. Och splittring. Om du ensam säger att ängen är grön och alla andra säger att den är röd, ja, då kan du vara ganska lugn för att du kommer att få heta splittrare. Ja, du är en sån där splittrare. Du är en avvikare. Det är ju du som bryter ner gemenskapen här. Och det handlar ju om att vi ständigt måste vara beredda att ompröva vår prövning. Men så länge vi inte kan finna annat än att ängen är grön, så länge det bara hyckleri och oärlighet att för gemenskapens skull säga att den är röd. Det kan aldrig bli gemenskapens förutsättningar. Det kan bli någon sorts yttre skenbar enhet, men det blir inte gemenskap på det sättet. Vi måste ändå vara ärliga mot varann. Kärleken och sanningen krockar aldrig, förstår du. Därför att båda är Jesu person. Och han kommer inte i strid med sig själv. Vår uppfattning om sanningen och vår uppfattning om kärleken kan komma på kollisionskurs. Men den verkliga kärleken och den verkliga sanningen krockar aldrig. Nu, detta har Gud nu till mål med våra liv. Att vi ska få växa in i detta. Och det behövs så mycket gubbs som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare för att hjälpa oss med det här. Paulus gör sig inga illusioner om att vi inte är sargade på den här punkten, att vi inte behöver hjälp. Men hjälp finns, och vi kanske behöver växa i våra församlingar i förståelse för vad allt det här ledarskapet ska göra för att människor ska nå fram till det här målet. Men då kommer vi att i kärlek kunna hålla fast vid sanningen och växa så att vi förenas med huvudet Kristus. Och kroppen, där kommer lemmarna att stödja varandra. Vi kan säga uttrycka det här på ett annat sätt. Ibland är det finurligt att ha lite olika uttryck. Jag skulle vilja säga, ingenting är gemenskapens fiende kanske så som flockmentaliteten. Och det är därför att den ser nästan likadan ut som äkta gemenskap. Flockmentalitet. Ofta har vi för oss att när Gud vill göra oss fromma så gör han det genom att ta självständigheten ifrån oss. Många kristna dras med väldig obeslutsamhet. Ibland träffar man människor som inte vet om de ska ha blå eller röd slips på sig utan att först fråga Gud, kanske be och fasta i några dagar. Man kan bli så ängslig över att allt måste göras rätt och perfekt att man inte vågar leva. Och för att skydda sig för den obeslutsamhet och den ängslan som vi så lätt hamnar i, den stora osjälvständighet som vi tror att Gud kräver av oss, så får, ska vi säga, den andliga flockmentaliteten komma istället. Ja, det är ju gemenskap, säger vi. Nej, det är det inte. Gud vill vända oss åt rätt håll, så att vi alla står vända åt hans håll och går i den riktning som han leder oss. Men det där är en så personlig process och en så frivillig process i våra liv. Och vi vill ofta jaga på det här genom att någon ställer sig upp och säger, jag vet i vilken riktning alla ska gå. Och så går alla bara efter. Nej, det är inte så. Därför att då berövas vi vår självständighet. Och då märker vi efter ett tag att kärlekskommunikationen blir blockerad. Och det är ändå den det går ut på. Nu skulle det här handla om att lyssna till Gud. Det kan ju någon tycka att det gör det inte. Men vänta bara. Vi ska titta lite grann i Lukas evangelium i det 16:e kapitlet. Där möter vi en berättelse. Liknelse säger vi ibland. Jag vet inte riktigt om det är en liknelse eller ett åskådningsexempel. Där Jesus berättar om en rik man och en fattig man. Och den fattig mannen heter Lazarus. Och båda de dör och hamnar i dödsriket. Och då blir det lite ombytta roller. Den rike mannen, han får det inte så bra. Och den fattige mannen, han får nu vila ut i Abrahams sköte. Och den rike mannen, han ropar till Abraham att han önskar att han ska skicka tillbaka Lazarus. Då tar de uppstå från de döda. Så att han kan gå och varna mina bröder. Vi hoppar in i slutet på den här berättelsen, 27 versen, 16 kapitel. Mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte också de kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa, vi har Mose och profeterna, vi kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till den från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då kvittar det vad jag gör, säger Gud. De kommer inte att tro mig ändå. Ja, nu är det Abraham som säger det. Men det här är naturligtvis så att Jesus talar om sig själv. Han talar om sin förestående uppståndelse från de döda. Och de som hade motarbetat honom innan han dog, de gjorde det efteråt också. Man mutar soldaterna och säger, håll tyst om det här för all del. Vilket ju alltså visar att man trodde att de talade sanning. Men man omvände sig inte. Så visst fick Jesus rätt. Lyssnar de inte till Mose och profeterna? Och det jag skulle vilja tala om ikväll, som en liten poäng i det här, det är detta att du kan lära dig att lyssna till Gud genom att öva på dina medmänniskor. Du vet, somliga människor, de kan konsten att lyssna. Och man kan ju grubbla till döds vad det är för en konst det där egentligen. Och andra människor, de verkar ha full hörsel men är omöjliga att kunna lyssna. Vad är det för skillnad på att höra och att lyssna? Ja, det är intressant. Det är inte lätt att svara på den frågan. Men den som lyssnar kanske lyssnar på den talandes villkor. Han är på något sätt beredd att inordna sig i den verklighet som den talande talar om. Den som bara hör, han sitter, du vet, så där med nästan som en löpare i startgroparna och bara väntar på att den talande ska dra efter andan. Luften räcker ju inte hur länge som helst. Då flyger han upp som gubben i lådan och sätter igång själv. Han är färdig med svaren innan han har hört frågan. Han är på något sätt ute efter att få tala till den andre utan att riktigt ha hört vad den andre sa. Utan att riktigt ha låtit sig påverkas av vad den andre sa. Och lyssnandet är en svår konst. Och vi kan förstå det här, att om det nu är så pass sällsynt som det är med människor som har förmåga att lyssna till människor, så kanske vi också förstår, det kanske inte är så hemskt mycket vanligare med människor som har förmågan att lyssna till Gud. Vem har sagt att det skulle vara lättare? Alltså tror jag så här. Vi kan till en del öva oss i konsten att lyssna till Gud genom att öva oss i konsten att lyssna på varandra. Jag blir alltid lite undrande när jag träffar människor som aldrig lyssnar till sina medmänniskor och säger att de alltid hör Guds röst. Jag säger inte att det behöver vara fel. Jag har faktiskt mött människor som givit ett intryck av att på den punkten tala sanning. Men jag sätter ett litet frågetecken i marginalen. Jag väntar liksom till det visar sig vara sant. För jag tycker att det här är saker som normalt bör hänga ihop. Och det är då vi kommer in på det här med en full mognad in till Kristi fullhet. Det är för detta att lyssna till människor. Det är på ett sätt svårare än att lyssna till Gud, även om vi har lättare för att uppfatta ljudvågorna från varann än kanske de stillsamma vindpustarna ifrån vår himmelske far. Därför att när vi börjar att lyssna och inte bara höra på varann, då blir vi ju väldigt påverkbara. Då får vi ju verkligen användning för all möjlig sorts förmåga att säga nej när vi egentligen tycker nej. Det klassiska exemplet i Bibeln är ju Matteus 5 kapitel, som är så att säga alla kroniska ja-sägares höga visa. Matteus 5:38. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med 1 mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt, gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja. Hur många av oss har inte läst den här texten och tänkt att det står du får aldrig säga nej. Om någon vill ha skjortan, ge honom ytterrocken, ge honom kepsen, halsduken, byxorna och sockarna med. Du klarar dig med resten. Det blir lite kallt men det går. Och så får vi osjälvständiga människor. Osjälvständiga människor. Människor som aldrig vågar säga nej. Och man kan bli så till en grad plundrad på sin självständighet att man av rädsla för att någon människa ska komma på idén och begära plånboken eller bilen eller vad som helst, så undviker man folk. Man får bosätta sig på en fjälltopp till sist. Jag har träffat många människor, förstår ni, som alltså på grundval av detta synsätt lever i sån människofruktan att man nästan inte vågar umgås med folk. Det här med fjälltoppen är lite överdrift, men realiteten finns där. Och den är väldigt, väldigt plågsam. Och det handlar egentligen om att man tror att det är tvång på att man alltid säger ja. Och att man alltid ställer upp. Och att man alltid är positiv. Nej, men älskade vän, du kan inte ställa upp för alla människor. Det har Jesus gjort en gång och det räcker. Men Herren kan leda dig till att säga ja ibland. Och han kan leda dig till att säga nej i andra situationer som ser lika väl motiverade ut som de som du säger ja till. För du är inte kallad att säga ja i alla lägen. Det Jesus talar om här, förstår du, är någonting helt annat. Han talar om detta, att ibland när människor verkligen utnyttjar en och sätter klorna i en och verkligen plundrar av en, då finns det en möjlighet ibland att bryta udden av ondskan genom att vara så vansinnigt självständig som man säger, ja, du kan ta bilen också. Och när man gör det som en akt av självständighet, förstår du, då är det grejer. Men när man gör det för att man inte kan säga nej, det bryter aldrig udden av någon ondska. Men när du säger det av ett fritt val där du mycket väl hade kunnat säga, ut med dig annars och ring efter polisen. Det är liksom då som det innehåller en kraft till att bryta udden av det onda. Och det är något helt annat. Det är alltså ett maximum av självständighet där vi ofta läser som om Gud var ute efter ett maximum av osjälvständighet. Men för att inte självständigheten ska övergå i självsvåld så måste den i sin tur hela tiden vara underordnad en prövning, en noggrann prövning av vad som är rätt och sant. Det är dit Herren vill ha oss. Och vi kan ju lyssna till Paulus, han verkar ju som han inte alls hade läst Matteus 5 kapitel. Vi kan se Galaterbrevet, 1 kapitlet. Den 10:e versen. För du vet, i Galatien så hade saker och ting spårat ur. Galaterbrevet 1:10. Och när Paulus skriver till vännerna i Galatien så kommer han först med 5 inledande verser av lovprisning till Gud och sen tar han dem i örat direkt. Rakt på sak. Pang på rödbetan. Och det blir man ju inte populär på. Det har jag redan sagt. Och det vet han om. Och då skriver han så här i 10:e versen. Är det människor jag nu vill vinna för mig eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu vill vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. För om du ska säga ja till alla genom ett maximum av osjälvständighet Ja, då kommer ju Gud längst ner på prioriteringslistan. Då kommer han att få det av dig som blir över när alla andra har tagit sitt. Och det kan vara ganska lugnt, för att det blir inte mycket. Utan Gud vill få komma i första rummet. Och eftersom han skiljer sig ifrån människor där i att han aldrig utnyttjar oss. Och aldrig kränker oss. Och aldrig hunsar med oss. Så är det ju väldigt skönt att kunna gå in helt i lydnad under honom. Därför att det är alltså inte en auktoritär lydnad det är frågan om. Utan tvärtom. Det är en lydnad där man samtidigt växer i självständighet. Och det där, det måste vi ha klart för oss, därför att det är därför som Gud talar lågmält. Det är därför som han ibland överlåter åt oss att bestämma det vi kanske tycker att det blir bara jobbigare. Varför kan du inte säga till direkt istället? Han vill hela tiden lära oss både lydnad och självständighet på en gång. Två flugor i en smäll. Det är lätt med ledning om man bara ska ha lydnad. Och det är kanske till och med ännu lättare om det bara ska vara självständigt. För då behöver man inte säga något. Men att lära en människa lydnad i självständighet inför honom som är god och inget annat än god, det är faktiskt ingen lätt uppgift. Och det är detta som färgar hans sätt att leda våra liv, att forma våra liv, att ibland tala och ibland skenbart vara ganska tyst. Men i det spänningsfältet, i den brottningskampen, om vi hela tiden håller fast vid honom och ändå i förtroende söker honom på nytt och på nytt, så kommer vi att växa både i lydnad och självständighet. Vi kan behöva hjälp av apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Men så att säga, detta är ändå grundförutsättningen när vi ska förstå hur Gud leder oss. Du vet, när vi ska lyssna till människor, för att på det sättet också lära oss att lyssna till Gud, så är det ju alltså så att det är ingen konst att bli självständig om man stoppar två proppar i öronen. Och man aldrig hör vad folk säger, utan man bara välsignar och går vidare. Ja, då är det inte svårt att vara självständig. Och det är inte svårt att vara lydig om man tar ut öronpropparna och gör allt vad folk säger. Men att kunna lyssna är egentligen inte varken det ena eller det andra. Utan konsten att lyssna, den handlar om att kunna ta in allt, bearbeta det, skilja upp vad man bedömer vara sant och rätt och vad man bedömer icke vara sant och rätt. Vad kan jag gå in under och vad kan jag inte gå in under? Det är inte frågan om vad som är bekvämt, utan det är frågan om vad som är sant och rätt. Med Guds hjälp. Pröva allt och behåll vad gott. Detta är kärlekens förutsättning. Och det kallas många gånger för kritiklust. När man hellre vill att människor bara ska göra som man säger. Men det är inte kritiklust när det fungerar som det ska. Utan det är lyssnandets nödvändiga förutsättning. Jag vågar inte lyssna på en människa och utsätta mig för den människans påverkan om jag inte också har en full prövningsfunktion och kan säga nej till det jag prövat och funnit vara fel. Du vet ju själv hur svårt det är att lyssna när någon kommer och anklagar en. Det är inte så hemskt svårt att lyssna när någon kommer och klappar om en och berömmer en. Det går alltid bra. Men då kommer någon och anklagar en och säger: det där är inte rätt, det där är fel. Ja, då känner man in att du hugger till en i mannen. Man krymper ihop några snäpp och mår dåligt. Det blir jobbigt, som vi brukar säga. Ja, jobbigt blir det. Och i och med att det blir jobbigt så tenderar vi ju att gå genvägar. Ja, det ska du säga. Du som gör så mycket tokigt. Ja, det är en bra genväg. Som genväg betraktat. Men genvägar är ju som regel senvägar. För han som talade kanske hade rätt. Det kanske var någonting som jag borde ta emot och underordna mig. Och då har jag missat en chans i livet om jag liksom bara sopar bort det. Eller han kanske kommer och säger till mig det där var fel. Och så är en sån där som aldrig kan säga nej och som heller inte vågar pröva. För att slippa hamna i den pinsamma situationen att någon säger nej. Ja, då tar jag in allt samman och säger ja, det var nog fel här och jag är egentligen en så usel människa och jag är så dålig, jag vågar aldrig göra det här mer. Ja, då har man gått en annan genväg. Men den går också i diket. Fast i andra diket. Du vet hur smärtsamt det är att lyssna. Och så sakligt bearbeta. Är det nu rätt det här? Är det sant? Stämmer det? Ja, på de och de och de punkterna ser jag att det stämmer. Ja, det gör ont men jag vill ta vara på det. Det andra kan jag faktiskt inte hålla med om. Nej, jag får lägga det på hyllan då. Och så får jag försöka ta emot det här utan att känna mig som världens sämsta kärade lus. Och jag får lägga det andra på hyllan utan att sopa bort personen som sa det. Du, detta är den smärtsammaste vägen. På kort sikt, men på lång sikt är det den bästa. Då är det så viktigt att ha Kristi sinne. Därför att det innebär att jag kan lyssna. Jag kan pröva. Jag kan spara på det som jag finner är gott och rätt och sant. Och då mognar jag. Jobbigt är det. Men vem har lovat något annat? Huvudsaken är att genom den smärtan kan vi ändå mogna. Jag har sett så många gånger när jag har fått tala med människor som klagar över sina äktenskapliga problem. Jag minns en man som kom för många år sedan och klagade över sitt äktenskap. Hustrun var hemma på annan ort. Och han var jättebesviken. Och jag sa till honom det som jag brukar göra i sådana sammanhang, att det är ju ingen idé vi sitter här och diskuterar din hustru, för hon är inte här. Utan vi får väl se vad du bidrar med i konkursboet. För det kan du ju göra någonting åt. Det kan ju du ändra. Ja, det var nog inte så mycket det. Och jag frågade lite stillsamt, grälar ni ibland? Oh ja, vi grälar. Ja, vad säger då din hustru till dig? För hon måste ju ändå mena någonting positivt med det hon säger. För om hon liksom bara var ute efter att trycka ner det, så skulle hon bara ha gått för länge sedan. Ja, det kan du nog ha rätt i, säger han. Alltså finns det någon sorts värdefull information i det hon säger? Vad kan det vara? Ja, det vet jag inte. Vet du inte vad hon brukar säga? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men vet du vad du brukar försvara dig med då? Ja, det vet jag. Han visste precis vad han brukar försvara sig med. Så fick vi den vägen lista ut vad det var hustrun brukar säga. Efter en och en halv timmes samtal grät han. För då såg han vad hon i alla år hade försökt att säga. Så mycket smärta han hade besparat sig om han hade vågat se det från början. Vi söker så ofta efter någon som vill lyssna till oss. Och det gör vi rätt. Vi har behov av det. Och många gånger är det ett djupt otillfredsställt behov i våra liv. Ibland kan det vara så här. Jag säger inte att det alltid är så, men ibland är det så. Att om vi tar vara på de möjligheter vi har att själva lyssna till andra, så kanske att vi till och med mognar mer av det. Jag håller fast vid detta. Som Abraham säger till den rike mannen: lyssnar de inte på Moses och profeterna, alltså på människor, så kommer de aldrig att låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Alltså vad Gud än gör så är loppet kört. Därför att det här är människor som inte lyssnar på människor. Och kom ihåg nu, jag säger, talar inte om kroniska ja-sägare, utan jag talar om dem som prövar, bearbetar och underordnar sig det de finner vara sant och rätt. Den förmågan kanske är väldigt skadad i våra liv. Och det är därför som vi djupt inom oss längtar efter någon som vill lyssna. Ja. Och jag säger dig, om du finner honom eller henne som kan och vill lyssna till dig, så var du beredd att också lyssna till honom eller henne. Ibland får man som själavårdare nästan ta sats för att få en syl i vädret. Men i vilket fall? Du kanske inte hittar honom eller henne. För de växer inte på träden tyvärr. Då kan du kanske pröva om du kan gå ut i världen och lyssna till andra människor. Du kanske är sargad själv och har svårt att både bearbeta och ta in allt för stora saker och allt för stora lidande. Men att du efter din förmåga tar vara på de resurser du har, det är kanske startskottet till en mycket viktigare mognadsprocess än som varar livet ut. Det är alltid en smärta att lyssna. Men det är också en ljuvlig glädje. Det är kärlekens förutsättning. Och kärleken är alltid glädje. Det är alltid delad glädje. Men det är också alltid delat lidande. Det ena kan du inte få utan att få det andra på köpet. Så vi kan, tror jag, lära oss att lyssna till Gud också genom att träna på varandra. Det råder särskilda förutsättningar när vi lyssnar till människor. För människor är inte alltid goda och vill oss inte alltid väl i det de säger. Men att kunna pröva budskap och kunna inordna sig under det som är rätt och sant, det gäller egentligen både för vårt lyssnande till människor och för vårt lyssnande till Gud. Nu ska vi be tillsammans. Far, vi skulle vilja be dig att du gör oss lyssnande. Det här med mognad in till Kristi fullhet låter spännande. Det måste vara någon väldigt stor sak. Och vi får se lite grann av detta i ljuset av ditt ord ikväll som en sorts kärlekens förutsättning. Att vi ska kunna bli mera tillgängliga för det flöde av kärlek som kommer emot oss både från dig och från våra medmänniskor. Och att också den kärlek som vi kan känna ibland och som finns i oss genom din försorg, att den ska hitta vägen ut. Ibland kan vi ha kärlek som vi aldrig får över läpparna därför att vi, ja, det tar emot på något sätt. Vi kanske tycker att ja, men min kärlek kan ju ingen fråga efter. Kärlek är ju alltid kärlek. Nu ber vi dig, far, att vi får det här levande i oss. Det som är ditt mål med oss. Vi ska få växa i både lydnad och självständighet på en gång. Och låt oss få vara begrundande inför din tanke på den här punkten, så att vi också kan förstå hur det bidrar till att utforma ditt tilltal till oss. Att du är en Gud som vill regera med nåd och inte med makt. Det är vi lite ovana vid. Och vi är ofta obekanta med det på den här punkten. Men med den heliga andes hjälp som bor i våra hjärtan, så tror jag att vi ska kunna upptäcka det här. Och att det ska kunna bli början till något väldigt annorlunda i någras liv av oss som är här ikväll. Hjälp oss med detta, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen.